Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Under den senaste tiden har jag börjat att intervjua folk från gamla tider. Och det som är roligt då, att då hör folk av sig. Och en av dem som hört av sig är Lasse Navarro. Välkommen!
Tack så mycket!
Jag fick ett mejl av dig.
Ja.
Hur visste du om den här radion?
Det var min mamma som tyvärr avled för några 7 år sedan. Men hon lyssnade mycket på Åke Sandin. Hon var en av din pappas stora fan. Så jag var tvungen att lyssna lite så vi hade något att prata om när jag kom och hälsa på.
Jaha, vad roligt. Och då började du lyssna?
Jag började lyssna lite på folk jag kände igen och gamla vänner som var med.
Ja, för du skrev så här. Jag tänkte läsa upp det, för du... Alltså, jag tycker om när folk mejlar och kommer med synpunkter. De får vara kritiska, man måste inte bara plussa hela tiden. Så här skrev du i början av mars. Roligt att höra ditt och din pappas nostalgiska skildringar av gamla Bollmora. Jag själv växte upp på 60-70-talet i Bollmora, hade din pappa som lärare. Och så gav du en massa förslag på personer som du tyckte jag skulle intervjua, som hade gjort en klassresa. För du gick på Nybodaskola.
Det gjorde jag. Jag gick där från första början när högstadiet byggdes. Så jag kom dit i, jag tror det måste ha varit 7:an då. Och innan dess var det jättemycket barn här i Tyresö. Jag tror vi var folkrikaste, eller barnrikaste kommunen i Sverige.
Det var vi.
Var vi, ja.
Det var vi faktiskt. Ja.
Så det fanns inga skolor till oss som gick. Så jag fick inte gå. Jag var från Fårdala.
Ja.
Och jag bussades i 3 år till Fornudden skola.
Ja. Så var. Och då ska vi börja från början. Lasse, du är född 1958.
Ja.
Var någonstans?
Jag är född på Södersjukhuset. Jag var ett innerstadsbarn från början. Men på den tiden var det ju... utflyttning som gällde. Så ja. Folk lämnade innerstan, det var gamla lägenheter och omoderna, och flyttade till fina förorter.
Ja, för man bodde trångt där inne.
Mm.
Ja. Mm. Vilket år kom ni hit?
Vi kom hit 1962.
Så du har inte speciellt mycket minnen från dina första 4 år?
Jo då, jag har lite minnen från Vasastan. Jag växte upp på Gävlegatan i Vasastan.
Ja,
gjorde du? Ja, och jag har fortfarande vänner som jag växte upp med och var på dagets barn och sådär.
Jaha.
Så jo. Att, jo då, jag har koppling. Och sen tränar jag i Vasastan. Jag är boxare och min fina klubb AF, Arbetarnas idrottsförening. Håller till där, en anrik fin förening.
Just det. Men Navarro, det låter ju inte ursvenskt.
Nej, just det. Det var ju så att min pappa är från Malaga.
Malaga?
Södra Spanien. Och han träffade första frun, alltså innan min mamma, hon var flygvärdina på SAS. Han träffade henne i Torremolinos innan turismen kom då. Det var alltså i slutet av början av 50-talet.
Mm.
Och han råkade ju ha henne med barn, och då skrev hon det, att hon var med barn, och han var ansvarsfull, och sen var han väl nyfiken på Sverige, så han tog tåget till Stockholm och så gifte de sig, men det höll inte så länge. Men jag fick en storasyster.
Jaha, och sen träffade han din mamma?
Sen träffade han min mamma. Ingrid, hon var en riktig bomflicka från Flen. Som bodde i Stockholm.
Och blev då förälskad i denna...
Ja, alltid blondiner.
Alltid blondiner.
Pappa var gift många gånger, 4 gånger. Med svenska blondiner allihopa.
Vad roligt.
Likadana ut.
Ni hamnade då, eller hamnade, ni köpte hus i Fårdala?
Ja, pappa sparade. Han var fattig, va? Men det var ju så. Många fick ju... Det var ju brist på grovarbetare i Sverige på 60-talet. Så han fick jobb efter 2 dagar i Sverige och jobba på NK då.
Vad jobbade han med då?
Han jobbade nere i lagret och tog hand om alla pappersförpackningar.
Aha. Och lärde sig snabbt svenska då, va?
Ja, fast det var ganska ensamt där nere. Men han jobbade dubbelt där nere. Och fick, så han hade väldigt bra lön och delade ut tidningar och... Så han tjänade bra, för han jobbade. Han var lite arbetsnarkoman, pappa. Så då fick de råd till insats i ett fint radhus i Fårdala, som var det fina delen av
det. Var ju det, ja. Men då, när du var liten, vilka skolor gick du innan Nyboda då?
Jag gick egentligen bara... lågstadiet var öppet fortfarande, det fanns. Det var det som var först där då.
Då gick du på Nyboda?
Jag gick i Nyboda hela tiden och sen flyttades vi i trean eller fyran till Fornudden och så var jag där till högstadiet var klart.
Just det, för att högstadiet, de första årgången som gick på Nyboda skola, det var då, tror jag, de som var födda 1957.
Mm, jag kom som andra då.
Och då var det helt fullt med nya lärare, unga, ambitiösa, duktiga lärare, för det var ju liksom helt nytt Nyboda högstadium. Och sen hade då hela Ringen och Bolmaberg, eller ja, Bolmaberg var först, men Nybodaberg, Granbacken, enormt mycket ungar i den här skolan.
Väldigt mycket.
Hur var det där på Nyboda? För det var ju lite småbusigt.
Nyboda var värsta skolan i Tyresö.
Då
var det det. Det var mycket och det var unga lärare, duktiga lärare. Jag kommer ihåg Planemo var min lärare.
Inger Planemo. Ja.
Din pappa var där.
Ja. Hade du honom?
Jag hade honom några år i svenska.
Det var samhällskunskap?
SO var det kanske.
SO var det, ja.
Och sen var det slagsmål varje rast. Ute på stora, utanför. Då var det alltid en ring där. Och det var faktiskt slagsmål nästan varje rast. Ja. Och då samlades alla när det hände något i en ring. Och sen när det ringde in, då kom läraren och sa, nu får ni sluta slåss och komma in och ha lektion.
Det var spännande, eller hur?
Ja, det var det. Och det var lite annorlunda nu. Man såg ju på våld lite annorlunda.
Ja, jag vet.
Lite snällare.
Det var
inga anmälningar då, eller?
Nej. Men hur var det då som grabb? Var det läskigt att gå på högstadiet, eller?
Lite, det fanns några riktiga som man aktade sig lite för och tog om vägar. Det var väldigt hierarkiskt alltså. Och de som gick OBS-klassen.
Ja.
De var ju läskigast alltså. Jag var på den tiden var jag lite skraj.
Men du sa att du boxades?
Jag boxas.
Mm. Men hade du börjat?
Men jag började inte när jag var 7 eller 9 år. Jag började långt, långt senare.
Ja, så men du kunde ändå... Du ser ju ut som att du kan försvara dig.
Jag började träna bodybuilding när jag var 14. Jag spelade ishockey och så började vi träna styrketräning som blev intresserad av... kroppskultur som det heter. Och jag startade faktiskt Tyresö Atletklubb en gång i tiden här i Forellens nere i Jumpasö, i källaren där.
Så gjorde du det? Vad gjorde du sen efter Nyboda skola då?
Efter Nyboda skola så flyttade jag från Tyresö. Jag var trött på Tyresö. Jag tyckte det var för litet. Så jag flyttade in till stan när jag var 17 år faktiskt.
Och fick lägenhet?
Med mamma. Ja, min pappa hade... De hade ju skilt sig och min pappa köpte en liten etta på Östgötagatan. Som jag fick ta över när han flyttade till Spanien. För han flyttade till Spanien rätt snabbt efter... början av 80-talet någon gång.
Men det tycker jag är intressant, Lasse. För att jag är ju ett år äldre än dig. Och jag och mina kompisar, vi kunde flytta hemifrån tidigt. Vissa kunde ställa sig i bostadskön och få en lägenhet på Söder. Mm. Jag fick hyra lägenhet i andra hand. Jag bodde på Kungsholmen, jag bodde på Söder, jag bodde på Östermalm. Det var inget svårt att få tag på lägenheter.
Nej.
Och sen när man då ville flytta tillbaka till Tyresö, då bara ställer man sig i kö här. Mm. Då fick jag en lägenhet på Ekbacken, alltså på Pluggvägen.
Just.
Så det var ju lätt också att flytta hemifrån och lätt att få jobb.
Mm, det fanns gott om jobb och bostäder.
Ja.
Alla mina kompisar som var 19 och sådär, de hade egna bostäder här i Bollmora och i Pluggvägen speciellt många.
Ja. Men hur försörjde du då? Pluggade du vidare eller?
Jag flyttade ju när jag gick i tvåan, trean i gymnasiet och hyran var 180 kronor i månaden. Det var 17 kvadrat och utan värme.
Aha.
Så den var väldigt billig och jag hade inga pengar, men jag gjorde en deal med värden att städa trappen en gång i veckan, vilket jag inte gjorde. Och bodde gratis.
Och pluggade vad då för någonting?
Jag gick social 2 år i först, men sen upptäckte jag blev mer och mer mogen i skolan. Jag var lite sen ut i utvecklingen, så att jag började fatta att skolan var viktig först sent i nian. Och sen började jag plugga hårt i gymnasiet, men då hade jag sökt social och då fick jag reda på att man kommer inte in på universitetet på en 2-årig fackskola.
Mm.
Så då bytte jag till samhällsvetenskapligt program Och gick där då, i Kärrtorp, där alla gick.
Där gick jag också.
Där gick ju alla Tyresöbor nästan. Ja. Utom de som hade riktigt höga betyg. De kom in på Södra Latin och Skanstull.
Om man valde kinesiska kom man in på Södra Latin.
Ja, eller Skanstull också.
Ja, Skanstull. Eller hur? Kanske Skanstull.
Det var nog Skanstull som hade kinesiska.
Ja, för man var tvungen att hitta på någon så här, jag är speciell, jag väljer det här. Då kom man in där.
Just det. Där jobbade jag för övrigt.
Jaha, gjorde du det?
Senare, blev senare.
Men vad gjorde du sen då? Efter
gymnasiet? Efter gymnasiet, då började jag vicka faktiskt här i Tyresö, på alla skolor här i Tyresö. Jag hade mellanstadie mycket. Låg- och mellanstadie, och det var jättebra betalt på den tiden. Man tog över lärarens lön, så det var ju mycket högre lön än vad de har idag. Och då var det en annan penning. Så jag hade räckt att jobba 3 dagar i veckan, så hade jag bättre lön.
Jag försörjde mig också som vikarierande lärare. Mm. För det var ett bra sätt om man pluggade och gick på universitetet, att man kanske 2 veckor man inte hade föreläsning, då kunde man ta några dagar. Mm. Då fanns det en sån här vikarieförmedling. Mm. Det var vad hette hon? Hon ringde 7 på morgonen.
Just det, hon var fantastisk.
Ja, och så, hej Ann, kan du tänka dig att ta en 3 på Nypskär? Eller? Kan, ja, det hinner jag. Eller kan du ta en 2 på Fornen? Nej, det hinner jag. För jag bor inte sån här. Såhär, så man fick ju liksom deala där på morgonen. Mm. Och jag tog allt utom tyska och något annat ämne. Men jag fuskade allt.
Jag tog också allt.
Det var ganska
det
kul också.
Det var lika
också.
Bra betalt allt. Ja. Det viktiga var ju egentligen, kommer jag ihåg, det var att hålla ordning i klassrummet.
Ja. Ja.
Att det inte blev kaos.
Ja. Så jag levde länge på det här med sån här springvikarie som det kallades. Ja. Och sen vickade jag faktiskt i 5 år. Först på Kumla och sen på Nyboda. Och då fick jag terminsförordnanden.
Oj.
Ja. Men vad hände med dig sen?
Nej, men så jag vickade där och sen hade jag börjat träna styrketräning här på Tyres atletklubb. Nere i Forellens, där pingisen är. Det var ett litet rum där som vi fick... Ja, av kommunen tror jag. Och så jag blev väldigt bra i bodybuilding. Jag vann Stockholms DM och kvalificerades till SM redan som 18-åring.
Det var ganska nytt med bodybuilding då.
Det var nytt och det var inte speciellt stor då. Jag ser ut som en sån här fitnesskille idag.
Mm.
Och så jag fick, i och med att man hade lite muskler, så fick jag jobb som dörrvakt också. Så jag stod i dörrar i diskotek i Stockholm. Och en egen garderob på Gamla Hamlet i Vasagatan. Så jag tjänade bra med pengar.
Ja.
För det, ja, det gjorde jag.
Ja.
Bättre än idag.
Ja, för idag är du lärare.
Ja.
I vad då?
Jag är psykologilärare. Jag är kriminologilärare och sociologilärare på ett idrottsgymnasium som heter Midsommarkransens gymnasium. Det är gamla Brännkyrka gymnasium.
Så du pluggade vidare sen och tog en magisterexamen eller vad det kallas någonting?
Ja, det gjorde jag ganska. Jag ville bli lärare tidigt.
Det var kul va?
Det är roligt med ungdomarna. De ger mycket energi och man håller sig ung själv.
Ja.
Tack vare. Man måste göra det, annars går det inte att få den här kontakten och att de lyssnar på en riktigt. Så att jag vill bli lärare, men inte bara för att undervisa. Jo, jag gillar att bestämma.
Ja, det
är
bra.
Är det. Mm. Och det måste man våga när man är lärare. Och så att jag utbildade mig till lärare tidigare. Jag var klar redan som 25-åring.
Ja. Och vilka skolor jobbar du då i sen då?
Jag började väl på, jag fick jobb, alltså de gjorde inga intervjuer ens på den tiden.
Nej,
det var rättvist va, man bara tittade på betygen.
Uh-huh.
Och jag hade pluggat i Uppsala och pluggade alltid hårt. Jag var lite tävlingsinriktad så att jag hade bra betyg. Så att det var bara att lägga in ansökningar och den som hade högst betyg fick börja när terminen började. Så jag började i Skärholmens gymnasium.
Jaha, det var lite tufft också va? Skärholmen på den tiden var kanske inget riktigt utanförskapsområde som det nu kallas.
Precis, nej det var en bra skola.
Det var en bra skola. En
väldigt bra blandning mellan svenskar och människor som kommer från andra länder eller har ursprung. Så att det var en jättebra skola, absolut.
Mm.
Men sen gick det ner sig lite och nu har de nästan stängt. Tyvärr, ingen vill gå i förortsskolan.
Jag vet,
Sticker alla.
Mm. Men jag tänkte, du var alltså ung, tjänar pengar, träna din kropp. Mm. Hur gick det med tjejerna?
Tjejerna gick det bra med, måste jag säga. Jag ska inte klaga.
För man måste ligga bra till, va?
Men jag hade, ja.
Du gjorde inte som din farsa, gifte dig 4 gånger?
Nej, men nästan.
Nästan.
Jag har många barn.
Du har många barn, du har det? Mm. Hur många barn har du?
4.
Det är bra.
Ja. Ett, kan man säga, bonusbarn. Men
ett bonusbarn.
Han räknas som mitt.
Ja.
Så att, jo då, det är bara, men jag har rest mycket. Jag har bott i Kuba och i Spanien.
Har du bott på Kuba också?
Ja, och där fick jag en son.
Men
så jag bodde där med mamman och sonen. Och nu tog jag dit, jag har tagit hit dem till Sverige.
Aha. Men det innebär att du kan spanska från början då, i och med att din pappa...
Nej, de skilde sig när jag var 7 år.
Så du...
Jag lärde mig på skolan, jag pluggade och sen var jag ju lite på somrarna i Spanien. Men nej, pappa pratade, sa inte ett ljud spanska och han fick inte. För på den tiden så sa de att barn ska för att lära, de får inte lära sig 2 språk samtidigt. De blir förvirrade, det var stenhårt. Så att, ja, han lärde mig aldrig spanska, men jag lärde mig på, i skolan började och sen på universitet. Och sen jobbade jag som reseledare på Mallorca i 1 år.
Vilken fantastisk bakgrund du har.
Mm, jo, jag har gjort mycket.
Men det här med att leva på Kuba, vilka år pratar vi då om?
Det är väl, nu ska vi se när han föddes där då. Det måste ha varit 2001-2003 ungefär.
Var det, nu måste jag fråga, jag kommer inte ihåg, men Kuba hade ju en blomstringsperiod när de blev, när Sovjetunionen fanns.
Mm.
Och de kunde sälja allt sitt socker till Sovjetunionen. Mm. Sen när Sovjetunionen kraschade så kraschade också Kuba. Och det, alltså det gick inte så bra. Nej. Hur var det under den period du bodde där? Var det...
Då hade de återhämtat sig. Det var i Kuba, det var ju 80 där, 89 ja. Va, som Sovjet föll. Och Kuba drabbades, för de exporterade 95% av sina saker till Sovjet och ja. Det var noll.
Ja.
Så de gick in i en period och special hette det. Så det höll, det var, men det blev sakta lite bättre för varje år. Så när jag kom ner så var det inte det. Det fanns saker och det var inte så fattigt. Men det var inte så bra som på 70-talet.
Nej, hur många år bodde du där?
Jag bodde, ja, man kan väl säga att jag bodde i Kuba 1,5-2 år.
Och hur försörjde du dig då?
Jag hade sparat pengar och sen jobbade jag lite som guide, privat guide i Havana och i Santiago de Cuba. Och tog hand om turister och visade dem runt för en billig penning.
Ja, för jag har också varit på Kuba, men jag har bara varit där som turist. Och det som var intressant, det var ju inga amerikaner där, för de var förbjudna att vara turister. Så det var mycket kanadensare, mycket nordbor, mycket engelsmän.
Italienare.
Så, italienare kanske det var också. Mm. Och det var ju väldigt intressant därför att det var det första stället som jag varit på där man aldrig hade reklam.
Skönt.
Ja, visst. Så det fanns något väldigt härligt i den här stan, tycker jag. Men samtidigt var det ju inte speciellt många som ville flytta till Kuba, utan de ville flytta från Kuba. Så att man blir ju... När jag läste en massa böcker innan jag åkte dit, till Kuba. Jag fick ju mer frågor än svar, egentligen. Och jag är fortfarande väldigt kluven när det gäller Kuba. För det var ett härligt land, eller är kanske ett härligt land fortfarande. Vad säger du?
Jag blev jätteförälskad i Kuba. Jag var ju nyfiken av politiska skäl också.
Mm.
Jag har alltid haft hjärtat vänster. Sen får hjärnan flytta sig lite åt höger ibland. Men i alla fall, så jag ville se hur en socialistisk stat fungerade också.
Ja.
Och sen har jag släktingar på Kuba. Jag har kusiner, kusiner i Santiago. Så att det var roligt att hälsa på mina kusiner där också.
Ja. Och nu kan du spanska ordentligt?
Oja, jag pratar flytande.
Så du har, moden till ditt barn bor också nu i
hon
Sverige?
Hon är kubanska.
Ja.
Ja, hon bor här i Stockholm.
Talar hon svenska också?
Ja, hon jobbar inom äldrevården, så hon pratar svenska nu.
Ja.
Det gör hon.
Ja. Vet du, din mamma bodde alltså kvar här i Fårdala så länge hon levde?
Jajamän, hon bodde här hela sen vi flyttade dit oss tills hon dog då.
Vad hette din mamma?
Ingrid Sanchez Navarro, bodde på Stallvägen 55. Aha. Nedanför nedanför vattentornet.
Aha, det är vattentornet som sänder ut den här kanalen bara så du vet. Så att, där har jag varit högst upp och tittat på utsändningen. Men du hade syskon också?
Jag har två halvsystrar då. Mamma var gift innan och pappa var gift en gång innan. Då, så de fick varsitt bestyr. Så jag har två stora systrar på mamma och pappas sida. Och så blev jag i mitten där.
Men du har inte växt upp med dem?
Nej, tyvärr inte.
Nej, men du har lite kontakt?
Oja, vi har kontakt. Oja, det har vi.
Och de bor inte så långt bort, eller?
Nej, de bor i Vändelse, mina två syrror. Som egentligen inte är släkt, men de är tajta mot varandra. De är som syskon mer än vad jag är. Jag är det svarta fåret där.
Men du har inte flyttat tillbaka någon gång till Tyresö? Utan när du flyttar härifrån så...
Aldrig tillbaks.
Aldrig tillbaks. Nej. Och var bor du nu någonstans?
Ja, jag bodde många år i innerstan. Jag har bott på Söder från tills för 8 några år sedan jag skilde mig då från min sista fru. Och vi har barn då. Och de fick behålla lägenheten på Bergsunds strand. En av de finaste lyorna vid vattnet där.
Oj.
Som jag hade. De fick ta den. Så blev jag utkastad till Hökarängen.
Okay.
Så jag bor i Hökarängen nu. Men jag trivs jättebra där.
Ja, men det är ju fint. Ja.
Ja,
och hur långt tar du till jobbet? Var ligger
åker motorcykel. Så det är gamla Brännkyrka gymnasium vid Midsommarkransen. Så jag kör dit på 7-8 minuter med MC:n. Men ska åka kommunalt, då måste jag in till Slussen och det tar en timme.
Ja, just det. Mm. Men nu tänkte jag att vi ska tillbaka lite grann till det här med nostalgin här. Mm. Vad man kommer ihåg.
Mm.
Och det jag kommer ihåg av när, och i och med att jag är ungefär lika gammal som du, och det har jag sagt i många program, att det här med vi som växte upp här, våra föräldrar hade ju fullt upp att jobba, det byggdes hela tiden, så det var fruktansvärt mycket ungar. Och jag bodde ju då på Bolmarvägen där på Björkbacken, och på våran gård var det 6 portar, i varje port var det 6 lägenheter, och i varje lägenhet var det minst 1 eller 2 ungar. Så vi var ju fruktansvärt mycket barn ute. Och jag har ju känslan av att det var inte så att våra föräldrar kollade oss så mycket. Utan grottan fanns, det var ganska mycket alltså mellanöl. Jag såg i och för sig, jag var ju faktiskt elevrådsordförande på föräldraskolan. Och då var jag uppkallad till någon rektor som sa att de håller på med hashish. Jag visste inte ens vad hashish var för någonting. Nej, men alltså, det hände ju saker och ting. Vad såg du?
Jag såg allt. Jag umgick till de dåliga kretsarna mest.
Ja.
Fast jag var idrottare, så jag körde ett dubbelliv. Jag spelade ishockey också.
Men hur var det här Bollmora?
Det var fullt med ungar hela tiden. Och man sprang ut så fort man kunde och var på gården. Och sen var man ute på gården, eller där. Fårdala var ju lite lugnare. Det var ju en lugnare uppväxt än kanske Mellanbergsvägen och Gravningsringen på den tiden. Det var ju så här medelklassfamiljer mest.
Mm.
Förutom min familj som var arbetarfamilj. Men då var man ute och laja tills alla ungar, tills det var tomt. Och då var det dags att gå hem. Mina föräldrar var inte så stränga. Så då förstod jag, nu är det nog dags att gå hem för nu är inga ute längre.
Precis så var det.
Mm.
Och sen var det väldigt mycket moppeåkande på de här småvägarna.
Trimma det.
Och sen var det mycket mellanöl.
Oj vad mellanölet slog ut folk tycker jag i efterhand. Jag kommer ihåg, jag var ju med om här. Några har faktiskt varit med här i podden också. Några av de här flummarna. Så.
Ja.
Riktiga haschtomtar.
Och det, alltså det, vet du, hästen som
hästen,
du lyssnar
på.
Stickan hästen. Andersson.
Ja.
Han berättar ju om hur han var med och skötte knarklangningen. Han levde ju på det.
Oh.
Ja, alltså Stickan, eller han kallades för hästen. Yeah. Han skötte ju då väldigt mycket av den droghandel han berättat om. Mm. Och en annan kille som heter Peter Söderlund som sen blev politiker här i Tyresö. Han skötte lite knarkhandel i Trollbäcken. Så att, jag har ju intervjuat de här som... Jag såg inte det här. Alltså, och mina föräldrar, alltså, vi hade till och med desertörer som bodde hemma hos oss som odlade konstiga växter med såna här taggiga blad som han då la i ugnen och torkade och rökte. Och vi visste inte ens vad det var för någonting. Det var ju en föräldrageneration som inte fattade något. De fattade ju, dricka fattade de.
Mm.
Men knark visste de inte vad det var.
Inte jag heller egentligen, förrän jag blev lite äldre, 16 sådär, för jag levde idrotts, men det var ju väldigt jobb, i och med att jag inte hade någon koll på det så, jag gjorde min första tatuering då när jag var 16 på Doc Forest i Aspudden, det var enda legala tatueraren i Sverige.
Mm.
Och då såg jag en fin, jag tänkte jag vill inte ha något kontroversiellt och sådär och ingen ankar och sådär. Men så såg jag en fin grön växt och tänkte, ja, den där tar jag. Så han tatuerade, han sa ingenting, han tatuerade den på min högerarm.
Ja.
Och sen när jag kom hem var det sommar och man gick i bararmad såklart och visade musklerna. Då var det hästen tror jag som kom fram och sa, fan Navarro, har du ett hampalöv på axeln? Åh oh, herregud, vilken chock jag fick.
Ja, men visst var, det så oskuldsfullt?
Ja, så jag fick åka och tatuera över den.
Vad blev det då för blomma?
Nej, det blev ett, jag är troende så att det blev en Kubas skyddshelgon som jag har på höger axel.
Ja, vad roligt. Men vad såg du av den här bollmora som vi växte upp i?
Ja. Det var full fart. Det var ju mycket slagsmål på grottan, kommer ihåg. Och rätt allvarliga. Några, det var någon, en kedja. En kille dog till och med av en cykelkedja. Nu kommer jag inte ihåg. Men det var våldsamt alltså, ibland. I vissa
för lite grann så tror jag att Bollmora på den tiden så fick ett väldigt dåligt rykte. Mm. Vi var ju den tidens utanförskapsområde. För hit flyttar man från hela Sverige.
Mm.
Och det var ju jättemycket ungdomar. Så vi var ju liksom, vad ska man säga, lite vind för våg. Så beroende på, de som kom in i idrott, de hittade ju sina samhörighet. Det har man ju hört från någon som berättade det.
Mm.
Men det gick ju inte bra för alla. Men du har ju faktiskt skrivit till mig om massa människor som du menar att de, ja, såna här, vad ska man säga?
Ligister.
Ligister.
Gammal språk.
Nej, men som det gick väldigt bra för.
Absolut, det har du gjort alltså, ja. Till min förvåning. Mm. Och de har jag kontakt med fortfarande, så jag vet ju att de är mångmiljonärer många.
Ja. Men var du ligist?
En del kan nog tycka det ibland. Det finns nog de som tycker det. Att jag var inte helt schysst mot alla, kommer jag ihåg, i skolan. Jag satt med på vissa och mobbade till och med, vilket jag ångrar djupt idag.
Mm.
Jag fattade inte det, men jag varit själv väldigt hårt hållen. Det är familj, jag växte upp i våld alltså ibland. Min pappa slog mig och sådär regelbundet.
Det gjorde han?
Oh ja, jag är uppväxt med mycket, mycket, mycket våld och... Det projicerar jag, eller försköt jag mot folk jag kunde rå på under en period, men det blev bättre. Men visst, jag var inte snäll alltså.
Men du idag undervisar i psykologi, säger du?
Ja.
Och kriminologi?
Ja.
Hur förklarar du då det som hände här ute? Hur ser det på dina nuvarande ögon?
Jag har inte gjort någon speciell analys av det, men... Att det var ju mycket droger.
Var det det som knasade till det för folk, tror du?
Jag tror det var ölet, framförallt mellanölet som fanns. Jag kommer ihåg på fredagarna, då var det en backe här utanför forellen. Där samlades vi alla om man ville dricka. Och där satt vi i backen och bara drack öl. Jag drack inte, jag var inte så ofta där, men ibland var jag där och festade till.
Mm.
Och det var ju fullt alltså, det var röka och det var braj och det var försäljning och ja, man tänkte inte så mycket på, men fulla vart de där i backen i många år. Alltså många av dem har det inte gått så bra för, verkligen många döda idag, många faktiskt. Vad det berodde på, det var tidigt, jag tycker det var dels mellanöl gjorde mycket, men... Det sociala, jag vet inte, vi blev lämnade lite.
Det var ja, men
inte...
visst var det så. Min teori är att vi hade inte mycket vuxna som brydde sig.
Nej, verkligen inte.
Och lärarna tror jag i och för sig på Nybla skola, som var unga ska man ju veta, det måste man också veta, att de var ju 30-årsåldern.
Mm.
Det var ju ambitiösa lärare som också, för det har jag hört med flera stycken som hade min far som lärare. En lärare kan ju se en person och få den personen att tycka, liksom, hitta på något annat mål i livet.
Mm.
Så att skolan har ju varit väldigt bra för många. Och vad var det som fick dig då? Att om du blev slagen av din farsa och sen bestämde du dig... Du började boxas.
Mm.
Och kände dig att du...
Jag fick ur mig ilskan.
Du fick ur ilskan.
Mm. Mm.
Men det här med att du ville... Att du gick på universitetet. Hur kom det sig? Din
mamma?
Ja,
det är lite märkligt. Det har inte för... min mamma är tandsköterska och min pappa var lagerarbetare. Men han hade ett bra jobb i Spanien sen. Mm. Han jobbade på domstol då. Som tjänsteman, men ganska hög. Men i Sverige fick han göra grovjobb.
Han var smart ändå, din pappa.
En arbetsnarkoman. Han hade alltid 3 jobb. Mm. Det fanns ju mycket jobb. Men att jag kom inte från en akademisk familj. Ingen i min familj har gått på universitet och knappt gymnasium. Men mina syrrar, jag tror inte de gick ut. Om syrrarna vågar inte säga, men ena gick väl ut 9, den andra tror jag inte gick ut 9.
Men hur kom det sig? Vad var det som fick dig
jag
då?
Jag tror att det var att jag, en period, för jag älskar idrott. Och... Så jag provade massa idrotter och det var på sportlov fick man prova massa idrotter.
Ja, för det var också bra här ute. Det fanns väldigt duktiga föreningar som tog sig an väldigt mycket ungdomar.
Precis. Och då var det var då jag började plugga. Det har med det att göra. För jag gillade att springa i ett terräng och så där och var ganska bra i terränglöpning. Och var med i Tyresö-mästerskapen mellan skolorna här som vi hade och de bästa. Och då provade jag Tyresö Sok hade lite skidorienteringsklubb.
Just det.
De hade löpningar. Så jag började där och så började lära mig. Och då var det ju, sen skulle man lära sig orientera med karta och så. Och orientera är ordentligt folk. Och där lärde jag känna folk som faktiskt tog skolan på allvar. Det var väl 8-9.
Ja.
Och jag hade aldrig fattat vad den där svarta boken som de här duktiga eleverna hade med sig. Jag hade aldrig fattat vad den där lilla almanackan. Mm. Vad har de den till? Och då fick jag reda på att där skulle man skriva upp läxor och prov. Det hade jag aldrig. Jag kom inte förberedd till en enda läxa eller prov. Och så att jag tror att då, jag blev kompis med en klassens duktigaste då. Genom att båda orientera. Och på något sätt så blev han litet föredöme för mig. Och då, i och med det, började jag plugga faktiskt väldigt hårt. Jag hade alltså 2, på den tiden 2-3, 2-4 i 8 och gick ut med 3-7. Jag höjde allt alltså. Bara genom att börja skriva upp läxorna. Och göra dem lite. Mm. Och jag satt på biblioteket och gjorde det. För det var stökigt hemma ofta. Så att jag gick till bibblan och satt och läste tillsammans med andra elever här uppe. Och bibblan har gjort mig mycket gott i bokväg och i mitt liv, karriär.
Men nu när du är lärare själv, har du elever med motsvarande bakgrund som har jobbigt hemma och så?
Ja, jättemånga.
Ja.
Midsommarkransen är en blandad skola. Det är fotboll, handboll, basket och sen har vi, det är väl det. Och så har vi innebandy också, plastfäckning kallar vi det. Och fotbollskillarna är ju från orten.
Mm.
Många. Och sen har vi ju, det är inte bara idrottselever, men hälften är det på vår skola. De har ju samma och värre bakgrund än mig. Alltså.
Men jag tänkte, du måste ju vara en väldigt bra person då för dem. För att du är liksom inte, du är någon de kan identifiera sig med, eller hur?
Mm. Oja, jag är inte så akademisk sådär som vissa lärare är. Och då blir det ett avstånd. Utan, jag har nytta av min bakgrund. Jag kan prata med dem
och du
i
kan
deras
få,
språk.
Och du kan få ordning i klassrummet?
Oja.
Ja. Mm. För det var ju också, om jag tittar på min far, min mor var ju lärare på Kumla skola och jag själv också var lärare. Det var ju hela grejen, att få ungarna att sitta stilla
på sig,
lyssna och göra det de skulle. Mm. Och hade man bra ordning, då ordnar det sig, för de flesta ungar är ju duktiga egentligen på att plugga, om det inte bara är väldigt stökigt.
Mm.
Och det är man ju rädd för, att det är väldigt stökigt idag i många klassrum.
Mm. Jo, det kan det vara. Men inte på mina klassrum.
Nej.
Någon gång kanske, men då är jag trött och inte orkar ta tag i. Men det är sällan. Nej, men Arbetsro är A och O i skolan. Ja. Det måste man ha.
Är det tufft? Det... Är det tufft med lärare?
Det kan vara väldigt tufft. Särskilt om du inte är i form.
Ja.
Du måste vara på tårna.
Du måste vara
i klassrummet. Ja. Ja, du måste vara lärt och det går inte att släppa dem, för då tar någon annan över i klassen.
Visst är det så? Även på gymnasiet?
Oja. Oja. I alla fall, det beror på vilka gymnasier man går. Vissa, mitt är ju väldigt, det är blandat, va? Men och jag jobbar på elitskolor, alltså privat. Så jag jobbar på franska skolan, jag jobbar på Skanstulls gymnasium. Det är elitskolor, de duktigaste eleverna kommer där, bara gå in.
Det är bara gå in, ja.
Alla sitter med pennan och högsta hugg och tyst, alltså.
Är det,
så det är en helt annan sak.
Vad är roligast? Vad är roligast?
Jag tycker det är roligt att jobba med lite blandade grupper. Mm. Absolut, det tycker jag.
Mm.
Det är mer levande, man får mer kontakt med dem också. De är, när man jobbar med vanliga elever, så att säga, blandat.
Skötsamma elever?
Nej, inte skötsamma. Alltså sådana som är lite mitt emellan, lite skötsamma, som är hos oss. Där är blandat. Det är väl, de kommer från lite var som helst, fast både innerstad och förort. Och det roligaste att jobba med blandade ungdomar. För de är mycket, de kommer oss närmare. Alltså de vågar, de vill bara kompisar med en. Alltså elever som är lite småbusiga och så. De vill ha en relation.
Ja.
Medan jobbar du på Södra Latin, Franska skolan eller Gamla Skanstull. Där ser de oss, vi är betygsmakare åt dem. Ja. De ska bara ha sina an.
Mm.
Och sen de är inte intresserade av någon relation egentligen. Nej. Så det är stor skillnad.
Så du som lärare kan göra skillnad där du jobbar nu idag?
Ja, det gör jag. Absolut. Jag har gjort stor skillnad, det vet jag. Det är elever som kommer fram som jag inte ens känner igen.
Nej.
Som har sagt att jag är psykolog för din skull. För jag hade det i psykologi.
Ja, precis så funkar det. Någon förebild måste man ha. Vet du vad, Lasse? Ungefär en halvtimme brukar vi köra. Ibland kör jag över. Nu har vi kört över lite grann. Det roliga tycker jag när du skrev till mig, det är att du tycker liksom att det finns väldigt många som gjort en stor klassresa. Du talar om för mig att jag ska intervjua Peter Nyberg. Vem är det?
Peter Nyberg var det stora, lite skräcken i Nybodas skola. Men han var schysst, men alla var livrädda för han.
Och vad blev han?
Han gick i obsklass. Han var ju till och med, han rensade i forellen. De stängde av, eleverna fick inte gå ut en gång när han kom där. Ja. Och han var lite berusad och skulle inte hälsa på sin tjej. Och det blev, alla var livrädda. De stängde skolan, eleverna fick inte gå ut på rast för han gick där. Han packade. Men han och hans bröder bodde på Gröningsringen. Familjen Nyberg och... men han gillade idrott, han var kampsportare då, vill jag minnas, karate-snubbe. Och ganska snabbt såg man att det började bli ordning. Han jobbade och satte upp reklamskyltar och så här. Och sen började han spela golf. Vi har inte så mycket kontakt, vi höll på när vi var yngre. Men jag vet ju, vi har ju vänner. Och sen tog han över... stora, en hel golfbana, blev golfdirektör ganska snabbt, alltså Djursholm.
Jaha, häftigt.
En av de finaste golfbanorna i Sverige och höll i det, jag tror inte han gick gymnasiet ens.
Nej.
Och nu har han en stor anläggning i Estland liksom, där får svenskar åka, en fantastisk anläggning.
Kul!
Och jag tror han bor kvar i Tyresö strand med sin fru. Och den tjejen träffade han jättetidigt alltså. De var ihop när de var 15-16 år och hänger fortfarande. Det är starkt.
Det är starkt.
Tycker jag.
Beundransvärt. Ja. Och sen tyckte jag att jag skulle intervjua Johan Garpenlöv.
Johan bodde på min gata, Stallvägen. Med sin pappa som var målare och mamma var sjuksköterska. Och han är mycket yngre än mig. Han är 10 år yngre. Men så att jag tänkte inte så mycket på han mer än att han gick med sin stora trunk och var så liten. Och någon gång spelade vi hockey, men då var jag i alla fall 18 och han 8. Så jag tacklade han åt skogen. Snäll som han var, inte riktigt så. Men han är ju förbundskapten nu faktiskt. Men han har alltid varit ordentlig.
Ja.
Men Han spelade ju i NHL i över 10-11 år.
Uh-huh.
Och nu är han hemma och han bor kvar i Tyresö. Och han är förbundskapten i Tre Kronor.
För det tycker jag är lite häftigt. Att vi har ju väldigt många människor här i Tyresö som har gått väldigt bra för. Men egentligen så vilka kändisar har vi i Tyresö? Det är svårt. Men egentligen har vi många som kanske är maskrosbarn. Mm. Eller som har gått de här skolorna.
Mm.
Och liksom det här med... Du hade till och med varit med i ett MC-gäng, sa du så?
Mm. Första MC-gänget i Stockholm, förutom Sofia Hogg som var gamla farbröder på Söder. Det var en riktigt, det var ett MC-gäng som jag var ju 18-19 då och jag körde lite motorcykel och så lärde jag känna några som hängde här i Tyresö och så hade de en klubb som hette Denvers i Älta.
Mm-hmm.
Och det var en riktig hardcore klubb, alltså det, ur den vi kom sen HA. Så HA, alltså Hells Angels, ett ursprung från dem. Och det blev en polisrazzia på en fest där, en stor polisrazzia. De kom ju med uniformer och allting och de stängde vår klubblokal och ja, beslogtag, allt möjligt där. Och sen var det slut med Demers. Men det är en klassisk klubb. Alla gamla har ju åkat
sinne till det. Vet du vad, Lasse Navarro? Egentligen borde jag ju fortsätta intervjua dig en gång till. Du kommer upptäcka nu att du har glömt att berätta 95% av allting som du egentligen hade tänkt att berätta. För så är det när man gör sådana här program. Man får bara med en liten grej. Så jag tycker du kan återvända hit. Därför du kan mycket om den här kommunen. Mm. Och känner mycket folk.
Mm.
Och gärna tipsa oss om andra sådana här fantastiska människor som du. Som det gått bra för i livet.
Ja, det är många som det har gått jättebra för.
Ja.
En vill jag nämna också som hör av sig. Det var Carrie Pilbjör. Riktigt rötägg när han var liten. tidigt. Men det var inte... Ja, hela, det var jobbigt. Han växte upp tufft alltså. Har man ju förstått efter. Han har en jättevilla vid Dreviken nu. Jag var där och hälsade på. Bara, jag aldrig, enorm villa.
Ja.
Jag som trodde han var död alltså. Eller satt på kåken. Så det är härligt. Och han vände på sitt liv.
Sådana berättelser tycker jag är fantastiska. Och din berättelse är ju faktiskt också otroligt. Att du, trots att du har din farsa som klodde upp dig.
Mm.
Nu undervisar fullt med ungdomar.
Mm.
I psykologi och kriminologi.
Mm. Och samhällskunskap.
Mm. Kul.
Det är roligt.
Ja. Tack så mycket Lasse för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Så brukar man säga. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren och tar gärna emot fler såna här fantastiska berättelser. För det är sånt man blir lite lycklig av faktiskt. Man blir glad att lyssna på dig.
Vad roligt att höra.
Mm, tack.
Tack.